Tack för förtroendet att få dela gemenskapen i gudstjänsten här idag med er. Ja, det är ju så att vi har firat jul. Och då har vi mött många av texterna som handlar om julen. Julens gåva till oss människor. Och man kan ju fundera lite grann på hur situationen var. Jag tycker väl kanske att det var lite kaotiskt när Gud valde att sända sin son Jesus hit till jorden. Det var lite kaos runt omkring detta. Han valde alltså en tonårsflicka som inte var gift. Hon var trolovad med en man som var säkerligen betydligt äldre än vad Maria var. Och den första bädden för barnet, det var en lånad krubba. Det första som de fick vara med om, det var att ge sig iväg som politisk flykting till ett annat land. Det var inte så enkelt. Jag tror säkerligen att Maria hade funderat tillsammans med Josef om hur deras äktenskap så småningom skulle ta sig till och hur det skulle se ut. Längtade säkert efter barn. Och de såg fram emot detta. Josef, han tänkte, när det blir dags för barn i vår familj, då så får jag inte vara med längre. Då blir jag utskickad, för då är det vana kvinnor som kommer som ska vara med i den processen när ett barn föds. Då är ingen plats för mig. Och Maria tänkte säkerligen att ja, de sista veckorna innan vi får barn som vi planerar för så småningom, så får jag väl sitta hemma hos mor Anna och lära mig och sy och hålla ordning på det här som ska vara färdigt när äktenskapet kommer och barnen kommer och så vidare. Det blev inte alls på det sättet. En gravid, höggravid kvinna, 13 mil på en åsnerygg ifrån Nazaret till Betlehem. Josef fick vara barnmorska. Han som inte ens trodde han skulle få vara med när det skedde. Han fick vara med i det här. Det var lite kaosaktigt både här och där. Men där föds Gud i Jesus Kristus. Och det hade man sett fram emot. Hela advent har vi ju de profetiska orden om något som ska hända. Messias ska födas. Och man såg fram emot detta. Man längtade efter det. Man var fyllda av förhoppningar inför det här. Och så händer det här, det kommer. Men det är oväntat. Och också oväntat när änglarna stämmer upp i sin lovsång. Ja, så kommer den här söndagen då, en gång ibland, i kyrkåret. Där temat är Guds barn. Och det är framförallt två perspektiv i texterna som jag tänkte lyfta fram idag. Och det ena, det är det som vi firade igår, nämligen värnlösa barnens dag. Som fram till 2000 kallades för menlösa barnens dag. Men det upplevdes lite nedsättande, fast det egentligen inte är det. Utan det handlar om barn som är utan skuld. Barn som är utan skuld. Som är oskyldiga. Och Jesus tar fram det här, Matteus, det andra kapitlet, vers 13-17. När de österländska stjärntydarna hade gett sig iväg visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp, och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp, tog om natten med sig barnet och hans mor, begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig. Och han lät döda alla gossar i Betlehem med dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten. Herodes, denna hänsynslösa tyrann som inte drog sig för någonting, inte ens att döda i sin egen familj. Nu bestämde han alla gossebarn under 2 år ska kastas i sjön, i floden. Vilket beslut. Herodes, den världens härskare. Och så det lilla barnet som föddes där. När Gud blev människa i Jesus Kristus. Och ibland ställs de här dimensionerna emot varandra. För när lärjungarna frågar Jesus, vem är störst egentligen? Vem är störst i himmelriket? Så tar han fram ett barn och ställer det mitt i lärjungaskaran och säger, den som inte blir som ett barn kommer aldrig in i himlen. Den här dagen så kom vi ihåg det som hände i Betlehem, runt Betlehem den här tiden. Vilken värld lämnar vi efter oss? Vi som är vuxna, vilken värld ger vi våra barn? Hur ser det ut? Är vår oförmåga att skapa fred och frid i det lilla sammanhanget i hemmet, vår egen värld eller världen i stort, är det viktigaste. Den här rädslan för att förlora position, för att förlora det som jag upplever vara så värdefullt. Är det det som binder oss, som ibland får oss att fatta beslut som vi egentligen inte skulle ta. Därför att det har konsekvenser med sig. Låter vi drömmen om lycka i vår egen lilla värld, i vårt hemliv, förbli en dröm? Eller kan vi sätta någonting i rörelse utav positiva krafter som kan vara med och bryta det onda som sker på många platser i vår tid idag? Varje barn som föds är ett bevis på att Gud inte har förlorat hoppet om mänskligheten. Kanske måste våra planer spricka för att vi ska se Guds möjligheter. Det som vi har planerat, rätt som det är, så kommer Gud på ett annat sätt. Och vi vill höra honom. Vi vill se honom, som vi hörde i sången här. Det är ju vår längtan. Det är ju det vi önskar. Men vi lever i en värld som inte är barmhärtig emot barnen som växer upp. Gud blev människa för att vi skulle kunna bli Guds barn. Guds barn, det är temat för den här söndagens texter. Och så har vi då det andra perspektivet. Matteus 18:1-5. Där just frågan om vem som är störst i himmelriket kommer fram. Lärjungarna kom till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Och den som är mitt namn tar emot ett sådant barn, tar emot mig. Idag möts vi av detta fantastiska, att vi får vara Guds barn. Det är inte alla som har vuxit upp i så positiva, goda miljöer och hem som de är värda att få. Men alla får komma in i gemenskap med levande Gud, med Jesus Kristus. Vem är störst i himmelriket? Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Guds kraft fullkomnas i svaghet. Och driven av en oändlig kärlek så har Gud begränsat sin allmakt genom att ge oss en fri vilja. Vi får välja. Vi får välja. Rakt in i den här världen som är trasig men också vacker har Gud kallat oss. Och här får vi bära varandras bördor. Det som i världen är svagt, det är utvalde Gud. Att mogna i Guds rike, det är att mogna in i ett barnaskap. Det som gör sig själva små, som det här barnet, de är störst i himmelriket. Ett omvänt samhälle som är en skapelse utav Gud och inte människor. Det här är svårt. Därför att vi är så vana, vi har ett annat perspektiv på livet. Där ofta de vassa armbågarna får företräde. Positioner. Man är rädd för att få en annan situation och ett annat läge än vad man egentligen önskar och vill ha. Det räcker inte med materialism. Det har många upptäckt. Det räcker inte med världens bästa utbildning. Det räcker inte med att leva utifrån sig själv som måttstock. Det är jag som är kung. Det är jag som har grävt gropen där jag får plats i min individualism. Det räcker inte. Hur bra den kan synas på ytan så är det inte nog. När livet blir trångt och det känns trasigt. När nöden knackar på vår dörr och hot drabbar oss själva. Då anar vi, det räcker inte. Det räcker inte med det jag själv kan åstadkomma. Jag behöver något annat, något mer, något utanför mig själv. Det räcker inte med den trygghet som jag själv har byggt upp. Utan vi är skapade för något mer. Hemligheten med våra liv, det är att varje människa är unik. Gud har en tanke med var och en av oss, med våra liv. Och ingen andlighet i världen räcker till. Det är Gud, det är honom vi lever, rör oss och är till. Och det här är dimensioner som vi har svårt för att riktigt gripa om. Men så läser vi också i Johannes brev, ett av Johannes breven. Det första, så läser vi: hela världen är i den ondes våld. Alltså det är inte bara jag, mitt och vi närmast, utan hela världen lever i en spänning i den ondes våld. Alltså det finns med andra ord starka konfliktytor emellan den här världen som då räknas som den ifrån Gud bortvända världen. Det är inte skapelsen, det sköna som det handlar om när det talas om konfliktytor, utan då är det den värld som vänder sig bort ifrån Gud och den som vill ha med Gud att göra. I varje rike, i varje kultur så finns det spänningar här och det finns konfliktytor. Det är olika saker, olika tider, men kulturen provocerar oss väldigt ofta. Och många i vårt land idag, i västerlandet, räknar inte med Gud som skapare och herre över deras liv. Det finns människor, det finns krafter i vårt samhälle idag som inte vill respektera den tro som bär vårt samhälle ifrån grunden. Detta att vi bekänner Jesus Kristus som Herre, som har kommit hit för att ge oss hjälp, för att ge oss frid och möjlighet att bygga vidare våra liv. Gud och Guds ord ifrågasätts idag. Vi ser positiva tecken på att det är kanske en vändning på gång. Och vi ber och vi hoppas inför 2025 att det ska vända och att vi på nytt igen ska få uppleva väckelse där människor vänder sig om till Gud. Och jag är så förvånad när jag möter människor som är kommit upp i åren lite grann, som säger: väckelse, vad talar de om? Vi vet inte vad det är. Det är så svårt för oss som är uppvuxna i väckelsen att förstå att människor finns som inte vet vad det rör sig om. Och när de sitter i församlingsledningar lite varstans så kan man ju inte räkna med att de planerar för att få väckelse. De vet inte ens vad det är. De vet inte hur talas om det. Men det finns en längtan idag hos de yngre. Och jag tackar Gud för dem. Finns i Fiskebäck här hos er. Finns hos oss på Donsö. Människor som känner: vi kan inte acceptera att hålla på och nedmontera de kristna värdena. Det finns de som är mycket, mycket större än vad vi kan och vad jag kan och vi kan uppleva i gemenskapen. Enskilda kristna, kyrkor och församlingar, tror jag idag behöver tänka om på den här punkten. Att vi ställer oss in i det glapp som finns emellan de här olika rikena som finns i vår tid. När samhället rustar ner för dessa små, då är det dags att fundera. Vad ska vi göra? De som är huvudpersonerna i himmelriket. Det sägs, och säkerligen med all rätt, att många unga människor idag mår illa i det samhälle vi har. Vi får rapporter ifrån skolans värld. Vi hör det i samhället idag. Och vi förstår det behövs en kärlekens förebild och många sådana förresten i det samhälle vi lever i idag. Ja, jag viskade till Anders förut här. Jag har ju till och med en klasskamrat här i gudstjänsten idag. När vi gick i folkskola 7 år, 6 dagar i veckan, så började vi med psalmsång och ett bibelord eller en god dikt eller något annat på morgonen när vi kom till skolan. Sedan skulle vi gå hem och äta lunch. Vi hade inte bamba på den tiden. Så bad man till Gud, läraren bad till Gud för maten. Så gick vi hem åt. Och så kom vi tillbaka igen efter det. Och på kvällen eller eftermiddagen när vi slutade skolan så bad vi om välsignelsen, fick den över oss. Och det var mycket bibelord, det var mycket psalmer. Och ja, psalmer fick man ju när man hade gjort något tokigt och man blev kvarsittare. Och så fick man inte då gå hem förrän man kunde. En eller två psalmverser, det är ju ett sätt att läsa, lära sig psalmer på. Men det funkade ju i alla fall. 14 år, ja då var man färdig med skolan. Och det handlar om konfirmation. Kostym, överrock och hatt. Och så handlade det om att gå ut och få ett jobb. Det var ungefär så det var. Men vi fick med oss någonting utan de kristna bibliska berättelserna som låg som en barlast i vårt inre. Idag så är utbildningsväsendet mycket, mycket längre. De går dubbelt så länge som vi gjorde i skolan och mer än det. Och varje dag så får man höra kristen tro där ute. Det är inget att räkna med då. Det ska vi inte ta in. Vi har ett skolväsende. Vi har idag beslutat att vi behöver inte tänka på detta. För den religiösa tron, den är borta. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. Och det är lika vad man än tror på. Har du hört det? De finns, de där signalerna i alla fall. Och läroplanerna, ja, de kan man ju läsa med förskräckelse ibland. Och bibeltexterna, det blir ett subjektivt tyckande, ett subjektivt tänkande idag. Och därför så undrar jag hur vi som vuxenvärld, hur vi som församlingar och kyrkor ska kunna möta denna situation som är helt ny. Den fanns inte när vi växte upp, för då hade vi med oss i alla fall lite tanke på vad det ena och det andra var. Men idag så finns det inte detta. Vi har tagit ifrån den unga generationen detta som är så viktigt, som är tro, kristen tro att göra. Det är några årtionden som det här handlar om. Det handlar om min levnadstid. Det är inte längre än så. Även om jag kanske upplevs vara gammal. Men det är ändå inte så hemskt många årtionden som det har förändrats fullständigt. Andan ifrån Ingmar Hedenius och Herbert Tingsten som genomsyrade hela vårt samhälle. Och på några år kunde de förändra hela vårt tänkande. Vad behövs idag? Det behövs kunskap. Inte bara detta att vi lite allmänt talar om att Gud är med och Gud är verksam och Gud leder och Gud hjälper. Ja visst, visst gör han det. Men det räcker inte. Gud, vadå? Är det Allah eller vem talar du om egentligen? Alltså okunnigheten idag är så oerhört stor. Och jag upplever att det är en av de viktigaste frågorna för våra församlingar idag. Och inte minst den här ungdomsgruppen som vi har. Att ge dem en basundervisning. Varför kan jag tro på Jesus som föddes i Betlehem? Varför kan jag tro? Vad finns det för stöd för detta? Vad finns det för stöd för att tro på Bibeln? Om man jämför med andra litteratur och böcker ifrån den tiden, antikens tid. Vad är det som gör att jag kan säga, ja men jag tror benhårt på Bibeln. Ja men det är inte säkert, det är gamla gubbar som har skrivit den och det är länge sedan. Och vi har kommit längre i vår kunskap idag, förstår du. Vi har kommit längre i vår forskning, så vi vet betydligt mer nu än vad vi har gjort förut. Glöm det. Glöm det. Vi är människor skapade av Gud för att leva i en gemenskap med honom. Vi har ett oroligt samhälle där vi lever. Och vi har en orolig omvärld. En timmas flygresa härifrån så kommer vi till Belarus. En diktatur. Jag har vänner, många vänner i Belarus. Vi har varit där ganska många gånger innan det stängdes. Jag har vänner där som är lärare och som säger idag, ska vi undervisa i nutidshistoria så måste vi i skolan säga att det är kriget som började februari för snart 2000 år sedan när Putin invaderade Ukraina. Säger vi att det var ett anfallskrig så blir vi av med vårt jobb. Utan det ska heta, det var Ukraina som började kriget och vi ställde bara upp för att hjälpa dem ifrån de banditer som fanns där. Säger vi som det är när vi undervisar i skolan så är vi borta. Jag har kollegor som gång efter annan häktas därför att någon sitter med i gudstjänsterna och tar dem upp i bönen och förbönen. Vi ber för Ukrainas folk. Då upplevs det som ett politiskt möte. Och då går rapporten direkt till polismyndigheterna. Och så kommer de och tar och häktar pastorerna. Och de med sig deras datorer och mobiler för att se vad det finns för kontakter med andra människor. Och så går de ifrån den ena kontakten till den andra. Jag har en kollega som sa, jag hade över 1000 adresser i min dator. Så de fick att göra. Men många av dem som var närmast honom hade de tagit in. Och så får de sitta häktade några veckor. Och så är det samma historia igen. Och så säger pastorna, vi kan inte blunda för verkligheten. Vi måste säga som det är. Det får man inte. Eller politiskt valda kommunfolk som säger, det du berättar om, det du vittnar om, den Jesus tror jag på här. Men säger jag det, så har jag inte jobbet kvar. Då är det borta. Ukraina nämndes här. Ni har också arbetat där nere. I Ukraina idag så finns det en sån nöd. Vi vet om det och vi förstår det. Men vad händer utöver det? Jo, det finns i skyddsrum idag församlingar som bildas. Där människor är med och lovsjunger och lovprisar Gud. Det finns också där nöden är en längtan efter att få uppleva Gud och uppleva någonting mer. Se till att ingen föraktar någon av dessa små. Det får aldrig bli så att kyrkan, att församlingarna ska bli så starka så att vi allierar oss med makten. Rätt som det är. Så kan det vända. Vi vill inte ledas av ledare som har vapenskrammel och hot så fort de öppnar munnen. Vi vill inte att gudsfientliga ideologier ska råda och ha bestämmande över oss. Vem är störst? Är det han som har vapen? Han som har position. Han som har ett namn om sig. Som inte skyr några medel. Är det han eller hon som är störst? Eller vem är det? Blir ni inte som barn så kommer ni inte in i riket. Säger Jesus. Vi har haft många uppburna ledare och vi har fortfarande. Men jag tror att vi som kyrka, som församling, som kristna måste tänka över hur ska vi bevara vårt liv. Den som mister sitt liv För min skull, säger Jesus, han får en bättre position. Vi kan bygga en grund på det som håller. Och det är Jesus Kristus som är hörnstenen. Jesus ställer sig på livets sida. Detta är otroligt. Vi kan ibland tycka det köpta livet, det vi fascineras av, det är det som är livet. Men det kommer tider och tidpunkter då vi känner det här är inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt. Vi vill lyssna till Gud när han talar. Vi vill se honom som han är. 2010 så gick det ut i nyhetssändningar i Amerika att det finns en dödens huvudstad i Mexiko. En dödens huvudstad. 2600 tar livet av sig varje år. Fanns en pastor, Bonjour, i den här staden. Och han hörde Gud tala. Och vad sa Gud? Jo, när han bad gång efter annan, förbarma dig över den här staden, så hände någonting. För 7 år senare, 2017, då skrev tidningen livet har återvänt till stan. Vad hade hänt dessa 7 år? Jo, den här pastorn hörde Gud säga, du ska be och du ska fasta för staden. Men du ska inte sitta i kyrkan och fasta och be. 21 dagar ska du hålla på. Och du ska sitta i parken mitt i stan. Där ska du vara. Han tog med sig ett tält, han tog med sig en stol och han tog med sig ett bord. Gick mitt i parken. Där satte han sig. Tredje dagen när han satt där så kom en journalist och gick förbi och frågade, vad sitter du här för? Vad demonstrerar du emot för någonting? Jag demonstrerar inte mot någonting, säger han. Men jag hör Gud tala. Vad säger du? Hör du Gud tala? Ja, det gör jag. Och så kommer den här journalisten ner till redaktionen. Och så säger han till chefredaktören på stans största tidning där. Det sitter en man uppe i parken. Och han säger att han hör Gud tala. Märkligt. Ja, detta måste vi följa upp, säger chefredaktören där. Detta måste vi kolla. Och varje dag så skrev de i tidningen vad Gud sa till den här pastorn. Varenda dag. Och det här fick till följd av att människor kom. Först kom de kriminella. Och de bad om hjälp i förbön. Jag behöver hjälp. Jag behöver få ett nytt liv. Och pastorn han vittnade och han hjälpte och han bad till Gud. För dessa folket. Det var de som var hemlösa, prostituerade som kom. Vi måste få hjälp. Och de upplevde att Gud var och färdig. Det hände någonting. Och sen så kom de kristna. Efter då, när de 21 dagarna hade gått till ända i avslutningen av den perioden, så var det 4000 människor samlade i parken och bad till Gud. Vad hände? Jo, antalet som tog livet av sig minskade från 2600 till 200 om året. Det händer någonting. Jag tror att vi behöver be om den väckelsen också i vårt land. I vårt västerland. Som gör att det kommer en helgelsevåg, en rening över oss. Där vi känner att det är det här det handlar om. Vi kan inte gå på förljugenheter. Vi kan inte tro att vi kan bygga vår egen trygghet och vara nöjda med det. Utan vi måste få uppleva att Jesus talar. Han har ett budskap till oss, till ungdomar som växer upp idag, till vårt land. Att vi får vända den trend som det är. Jag vet att det inte är här i Fiskebäck, men det är många församlingar idag som kämpar med verksamhetssituationen. Vi orkar inte mer. Det är en verksamhet som stavas är. Vi orkar inte mer. Vi får inte upp budgeten. Vi klarar inte av kyrkan, anställda och så vidare. Vi har inga resurser, vi har inga möjligheter. Och så går det sakta ner och ner och ner på olika plan i församlingen. Vad vi behöver uppleva idag, det är ett vidrörande utav den helige ande själv. Där väckelsen kommer och människor känner det är det här som är livet. Ingenting går upp mot detta. Och våra ungdomar känner det här jobbar vi för. Då har vi hopp inför framtiden. Då ser vi 2025 som möjligheternas år. Och vi tror och vi vet att detta vill Gud. Han vill upprätta, han vill hela och han vill läka. Och är du här som känner det här brinner i mitt inre, försök att hålla till dem som har en liknande vision. Och du ska känna det här det handlar om innerst inne att tro på. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för att du talar till oss på olika sätt. Tack för att vi får ställa oss i skaran av människor som längtar efter förnyelse, efter helgelse, efter väckelse. Efter att du ska röra vid vårt folk igen. Vi behöver få uppleva en väckelse som tidigare har gått ut ur våra bygder. Och som har förändrat situationer, samhällen och människor. Där de har blivit upprättade. Herre, vi längtar efter dessa verkligheter och dessa realiteter. Tack för att du vill komma över oss när vi känner denna längtan. Gud, låt oss uppleva en gång till att du använder oss i din tjänst. Att vi får ställa oss till ditt förfogande med våra gåvor. Att leda, att tala, att sjunga, att spela till din ära. Herre, låt det få ske en gång till. Lovat vare ditt namn. Tack för att du ser till oss. Välsigna församlingen här i Fiskebäck. Tack för att du bor här med din heligandes kraft. Och du vill leda, du vill hjälpa. Du vill låta församlingen få uppleva en vision som föds i församlingen inför ett nytt år. Ingen vision som man börjar ta ifrån ett annat håll. Utan en vision som föds i djupet av det inre. Där din helige andes flod flödar fram rikt och välsignar. Tack för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.